Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
Där våra obekväma samtal blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster.
Verkligen. Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
Med mig Brandon.
Och med mig Nicole. Hej kära lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Tyvärr är det så att 2 av 3 Checkpoint hosts ligger hemma förkylda den här veckan. Så att vi har faktiskt satt ihop ett fantastiskt mysigt Best of Checkpoint avsnitt till er. Så luta dig tillbaka och lyssna på 3 otroliga favoriter som har gästat podden. Och såklart kommer ni höra från mig, Nicole och Brandon och Anbara som vanligt igen nästa vecka.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hoppar in i vårt 3:e avsnitt av Checkpoint Minoritetsstress där vi gästades av den otroliga, helt fantastiska Hanna Wallensten. Psykolog och geni, sanningssägare. Det har varit ett väldigt emotionellt avsnitt från mig och... Men det är så värt att lyssna på det här. Hanna delar med sig av fantastisk wisdom och det här är ett av våra absolut populäraste avsnitt. Så get ready och lyssna lite mer på Hanna.
Om någon känner minoritetsstress kopplat till en arbetsplats, vilka symptomer eller hur märker man att man just har drabbats utav just
minoritetsstress? Jag kan säga att jag har grov ångest bara av att du beskriver det och får typ tårar i ögonen för att det beskriver mitt liv. Typ. Mm. Så att det kanske är ett symptom.
Men men då kanske du också, på en gång kommer på liksom, vad gör det här, liksom, vad det har gjort till exempel. För vanligt är ju att vi kan ju reagera då på lite olika sätt när vi blir så här vaksamma. Mm. Det som jag tänker ändå behöver benämnas, det är ju att vi kan bli överkänsliga. Mm. Vi kan ju faktiskt tro att andra har negativa förväntningar eller föreställningar om oss, fast de inte ens har det. Ja, men det kan ju bli så då. Om jag är van vid att alla alltid tänker att jag inte kan för jag verkar vara svart och inkompetent. Mm. Då kanske jag tror att nu när jag kommer att träffa er här så kommer ni att tro att jag kanske inte är kompetent. Så jag börjar med att berätta att jag är legitimerad psykolog. Väldigt lång utbildning faktiskt. Eller hur?
Mm. Men jag tänker så här, för då framhäver man säkert sina kompetenser.
Det kan ju vara ett sätt. Att försöka framhäva och motbevisa den här negativa bilden. Mm. Men det kan ju också vara så att jag kliver in i det här rummet och tänker, nu kommer de att tycka och tänka och tro att jag inte är så kompetent för att jag är så svart. Mm. Och de kanske har rätt.
Jag säger ingenting.
För då kan det bli så att jag kanske fäller lite kroppen. för mig själv.
Mm. Väldigt du satte tydligt, den. Väldigt bra beskrivet alltså.
Ja, du satte den.
Jag är född här i Sverige och min pappa var svart och min mamma är vit. Men jag har funderat och läst lite grann om just den här ärvda minoritetsstressen. Mm. Att för mig präglade det väldigt mycket min uppväxt av hur mycket min pappa fick kämpa. Och behövde liksom, alltså verkligen kämpa för att assimilera sig. Mm. Hur mycket det präglade, alltså besluten som han och mamma gjorde för oss barn. Men också hur mycket det präglat mig. Alltså de sammanhangen som jag är i idag. Mm. Men också att det var liksom en självklarhet att behöva göra det. Mm. För att få, inte ett värdigt liv, men för att få de förutsättningarna som vi alla förtjänar. Mm. Så liksom, jag pendlar mycket nu mellan att ha en otrolig skuld för det. För att han framförallt, men att de behövde göra det. Men jag känner också en otrolig skuld i att jag var den här personen som fick plats i de här rummen. Och så ifrågasätter jag liksom, förtjänar jag min karriär eller liksom, gud, eller liksom, har jag alltid varit en token eller har jag bara skalat bort allt av mig? Mm. Är det därför jag är här?
Ja, oh, det lyfter så otroligt viktiga frågor och det är ju liksom, ja, till att börja med, du är ju så gott sällskap. Det är ju inte så roligt att vara i ett sånt här sammanhang, men det är ju verkligen inget konstigt i att alla de här frågorna väller upp i oss. Jag tycker det är jättebra att du lyfter assimilation. Det här att liksom anpassa sig till varje pris. Mm. Hur mycket av oss själva är rimligt att skala av, att ta bort. Och där kan jag tänka så här att en sak som kan vara skyddande, det är just att ha till exempel en släkt eller ett community som kan hjälpa oss att komma ihåg så här, nu är vi i det här sammanhanget. Mm. Och i det här sammanhanget, där får vi låtsas att vi är några andra än så länge. Därför att det här sammanhanget har inte kommit längre än så. Mm. Men vi vet. Mm. Vi vet var vi kommer ifrån. Vi vet vilka vi är. Mm. Vi vet vilka våra kungar och prinsessor var. Mm. Vi vet vilka våra, liksom, vad vår livsåskådning. Vi vet hur vi lagar vår mat. Vi vet vad vi tror på. Vi vet. Och i bästa fall kan vi också komma till det här läget där vi kan säga så här, och jag vet att min mormor, hon tyckte att man skulle göra så här och så här. Mm. Det tycker jag är vansinne, men jag älskar henne ändå. Ja, liksom, må hon vila i frid. Mm. Allt det där. Men det förutsätter ju att vi har tillgången till det. Och för många som har kommit till Sverige så är ju läget ett annat. Att vi har kanske har kommit som flyktingar. Att vi kanske har förlorat kontakten med släkt, med familj, med community. Mm. Att det är avklippt. Mm. Och då, om vi dessutom känner så här, okej, det här är det enda jag har att förhålla mig till. Jag måste anpassa mig. Då är risken stor att vi börjar stänga av viktiga delar av oss själva. Mm. Förlora kontakten med, vem är jag liksom? Mm. Och det brukar kosta. Då brukar vi liksom ha nära till hands. Att börja liksom falla in i beroenden eller få ångestsjukdomar, depressionssjukdomar. Alla de här. Eller hjärt-kärlsjukdomar och så. Så att jag tänker att det blir väldigt, väldigt avgörande om vi anpassar oss och vet att det är det jag gör. Mm. Nu går jag in här. Jag går in. Jag tänker inte bry mig om. Jag tänker inte bry mig om de tycker att jag är det ena eller det andra eller sjuttonde. Om jag måste bocka och buga och göra mig till. Jag vet att jag gör det här för jag vill nå den där styrelseposten. Fine. Men om jag är så här, nej, jag märker ingenting. Nej, då, nej, men det går jättebra. Det, kör över mig. Vill du dra framlänges, baklänges? Mm. Det är bara fortsätta, kör. Där någonstans så vet jag att det ofta kommer med ett högt pris. Mm. För om jag liksom inte riktigt håller koll på det där, hur ska jag göra då när jag ska vara i viktiga relationer?
Mm. Precis.
Om jag har vant mig vid att, nej men, hur jag känner eller nej, vad jag tänker eller vad jag bryr mig om, nej, men det är inte så. Och jag gick då över mig lite framlänges och baklänges och hoppade på mitt hjärta och ja, nej men, jag lägger upp det på silverfatet igen, varsågod.
Ja.
En annan fantastisk gäst som vi har gästats av i avsnitt 16 som heter Åk hem var ingen annan än vår otroliga förebild Kitimba Sabuni. Han beskriver sig själv som en betraktare av vithet. I avsnitt 16 berättar han allt ifrån om hur hans morfar föddes i slaveri, men också så himla mycket wisdom från den här människan. Så att njut av att höra mer från det här geniet.
Jag har fått en, alltså en pytteliten, liksom, inte alls mycket av något jävla liksom, SD-tjomargäng som tyckte jag skulle skärpa mig, för att jag var ju född här. Så jag skulle sluta hålla på. Liksom. Men så har jag fått lite så. Men hur... Alltså hur ser ändå din verklighet ut som ändå är offentlig, som pratar om de här sakerna, när det handlar om liksom hat, rent hat eller backlash eller liksom?
Alltså jag har ju inte sociala medier, så folk som vill säga mig någonting måste gå igenom ansträngningen att faktiskt skriva ett mejl eller ringa ett samtal, händer det såna här grejer. Så att det är folk som är ganska fast beslutna att få någonting sagt. Och den typen av grejer som jag tycker jag får framförallt, det är folk som många, om man får kalla dem så här, rasistiskt inklinerade människor, och då menar jag sådana som är rasistiskt inklinerade, så de är beredda att jobba aktivt på det, göra en aktiv handling, inte bara ta fördelen av det och sådär och förklara bort det, utan verkligen så här, nu ska jag säga till den här svarta mannen, nu ska du komma ut någon. Alltså de kontaktar och vill vara så här smarta. Alltså de vill komma med så här smarta argument, du vet, som de har läst på någon annan sajt eller någonting. Som bara, hör du, jag tycker ju egentligen, om man räknar så här, att många afrikaner, de kommer ju hit, va? Och en del jobbar, men många jobbar ju inte. Och då tänker man att i Afrika, om de hade jobbat så här många timmar, så då borde det inte vara bättre. Så här långa, så här skumma, invecklade resonemang. Och så vill de att man ska liksom... ha diskussioner och samtal med dem, så där de liksom ska knäcka med sig. Jag tycker det är mest såna där grejer som jag möter. Eller så är det förstås de här, och nu bara föreställer jag mig, det här kanske är bara en onödig föreställning, lite äldre farbröder som skriver såna här grejer, såhär, det, åk hem. Jag skulle åka hem. Och hem. Vi har i Sverige gjort det här och det här sedan 1960-talet, har vi gjort väldigt bra. Och nu så vill du åk hem. Någon bara, och det är liksom mindre resonemang, mer bara så direkt. Det är väl långt för mig. Men jag ska vara ärlig och säga, jag inte så mycket sånt där, alltså, min värld. Och jag tror också att mycket av sånt där är också... det är väldigt könat. Jag tror att det är speciellt också liksom förhållningssätt till kvinnor och mycket sånt där skeva grejer. Men jag tycker mest det har att göra med säljare som vill vara smartare liksom, och vara rassar samtidigt.
Det är väl ett litet kvitto på att de måste ändå slipa på sina argument innan de tar kontakt med dig. De vet att du... Väldigt vem som helst som liksom. Kan ringa till. Nu måste jag läsa på här och komma på en jäkla bra grej. Som
men det är intressant det du säger. Alltså, för jag tycker ändå att det är mycket sånt där. Alltså. Ja. Och jag försöker alltid tänka när jag är med i något offentligt och säga saker som är genomtänkta, som man alltid kan stå för, som att det blir en sån här som måste backa och hitta något ditt. Och då finns det alltid någon som sitter i soffan hemma och tänker... Jäklar, det där var... Nej, vänta lite. Och sen då tänkte lite och sen bör man skriva. Men också det här att jag vet någonstans hur såna här saker triggar människor. Det är synd. Det är verkligen synd hur rasism fungerar hos människor. Som, jag tror till exempel att vi som inte är vita, vi får vara här på villkor att vi inte gör något väsen av oss eller ställer några som helst krav eller någonting åt det hållet. Det är någonting som folk måste förstå.
Då tolererar man.
Ja, så det här åk hem, det är bara när du har gjort någonting som man lackar på. Liksom.
Exakt.
Annars är det okej. Okay. Det finns ju, jag såg en, jag vet inte om man nämner namnet, jag ser bara någon riksdagspolitiker som var på ett tv-program här om dagen och där de pratar om invandring. Det här är en brun man som gillar att liksom kasta, det finns någon sån här självgrej han har, jag vet inte. Så han bara, ja men du vet, vi i Sverige har ju satsat på utbildning. Och invandrarna är outbildade. Varför ska vi ta emot dem så att de kostar oss pengar? Jag bara lyssnar på den här Lena och bara säger, vi? Vi? Vilka är vi? En anledning till att han kan kalla sig vi och hans liksom followers gillar honom då och säger ja, vi. Det är för att han säger de här rasistiska sakerna åt dem. Mm. Men om han hade börjat säga så här, nej, jag tänker, du vet, mer som vi snackar, då hade han inte varit något vi med dem. Nej. Det finns inget vi i det där. Så att det finns något villkorat i vår existens. Och det är det som är grejen.
Om... Så jäkla sant. Och också, förra veckan pratade vi om den här dokumentärserien Amend, som då just pratar om liksom, amen, rättigheter och medborgarskap. Vad innebär det? Vad är liksom rättighet och vad är ett privilegium? Och just det där att liksom, som personer som rasifieras, så har vi rättigheter, villkorliga rättigheter, precis som du beskriver. Men vi kommer aldrig att få samma privilegier som vita. Utan det är så här, var en snäll liten hus, you know. Men så fort du beter dig illa, då drar vi bort alltihopa. Bort med mattan, direkt flyg tillbaka. Så verkligen den, att det är liksom villkorligt på något sätt.
Alltså, mycket av den moderna rasismen bygger ju på diskurser som handlar om ni har ingen rätt att vara, ni ska åka hem. Notera också att när Europa koloniserade hela världen, då tyckte man att man hade rättigheten att gå överallt och vara överallt. Precis. Och bosätta sig till och med och kolonisera.
Ja.
Och nu när man har hittat ett nytt sätt att suga ut resurser så att de kommer hit, då sätter man istället upp en gräns, ni får inte komma hit. Men den där gränsen, som till exempel, det är ingen som tror på allvar att man i södra USA vill att alla mexikaner ska flytta därifrån. Men om man bygger en mur och gör mexikaners tillvaro i södra USA mer prekär, då kommer de vara beredda att jobba ännu hårdare, under ännu sämre villkor, på ett sätt som ökar livskvaliteten för vita medelklassamerikanare. Och det är samma sak med oss här. Det finns ingen som vill att vi ska försvinna. Alltså, vad skulle då hända med Sverige? Men
vem får landet att gå runt?
Just, men vi måste vara här på de här, med de här lägre förväntningarna. Stay down. Och när vi börjar prata som ni gör i den här podden, ni förväntar er lika rättigheter och möjligheter, men inte bara det, utan respekt för vår historia, vår sociala situation, att vi inte vill utsätta så mikroaggressioner och grejer. Alltså, det där sticker. Det sticker i människor. Alltså, på riktigt, de här. Alltså, jag tror ni vet det, eller kanske ni inte vet det, men att lyssna på er, alltså, det får att gnaga i människor. De bara, sitter de här afrikanerna som kunde ha suttit någonstans med uppsvällda magar och flugor
och ögon
och plockat bomull och håller på och jiddrar om, vad heter det, mikroaggression, vad jag blir, nu får det vara nog. Alltså, förstår du,
jag fick faktiskt en intressant kommentar just om begreppet mikroaggression, som ingen i det här rummet har hittat på, utan det är ju ett begrepp, mikroaggression eller microaggression, så har jag fått höra. Jag förstår, jag tycker att det liksom känns som ett väldigt aggressivt ord.
Oh, wow.
Varför heter det aggression? Varför är det, det tycker jag liksom känns väldigt aggressivt. För det är inte som att man har slagit någon liksom.
Nej, men alltså, ja, ni förstår. Så att, det är sådana grejer. Så att, och jag tror, eftersom jag var en gång på tv i somras och diskussionen handlade om statyer.
Ja, just det.
Notera att diskussionen blir endast gångbara i Sverige när de har startat i andra delar av världen.
Ja.
I USA pratar man om att ta ner statyer på monument över rasistiska eller generaler som kämpade på sydstaternas sida för att bevara slaveriet och liknande. Och sen var det då, ville man göra ett inslag i Sverige om statyer. Och då blev jag intervjuad från egenskap av ordförande för Afrosvenska riksorganisation under statyn av Gustav III. Och Gustav III var ju personen som han förvärvade den här ön sen Bartolomé 1784 för att Sverige skulle bedriva handel med kidnappade afrikaner där som var förslavade. Och så frågade de mig, vad tycker du om den här statyn? Och jag sa så här, vet du vad? Jag tror att vita människor och människor som inte är vita, vi har olika positionaliteter, så vi ser på olika fenomen på olika sätt. Så kanske för vita människor fungerar den här statyn över Gustav III, som dessutom hyllar honom på olika sätt där. De kallar honom fredens bevarare och rättvisans återställare och massa sådana grejer. För dem, det är någon slags nationalsymbol. De känner sig upplyftade i positivt. Låt kungen stå där. För oss, det här är mannen som handlade med människor som oss som kapital. Så för oss blir det olika effekter av att se det här.
Exakt.
Eftersom
hon
vi
försökte
har...
kringgå det där förbudet som ändå, eller förbudet, oh, när man försöker avskaffa det världen runt. Men han hittade någon kryphål för att bibehålla det och försöker köpa in sig via franskmännen där.
Och, jag menar, det betyder att vi har olika relationer till det här. Mm. Så för er, eftersom ni bortser från vår historia, vår mänsklighet, våra positioner, it's all good. Och för oss, vi ser den här historien. Och därför borde vi i en demokrati ha en konversation om det här.
Ja.
För att se vad vi kan komma fram till tillsammans, vad som är bäst sätt att hantera det här.
Vi kan såklart inte ha ett best of avsnitt utan att ha med avsnitt 23, Son of Africa, då vi gästades av Marvin Asante. Det här är ett otroligt avsnitt. Den här människan är helt fantastisk. Så att luta dig tillbaka och få höra mer från det här geniet som såklart kommer att komma tillbaka och gästa podden igen.
Det som jag har tänkt på är att på grund av kolonialismen och slaveriet så finns det mesta av svart kultur inte kvar. Alltså, vad har vi för religioner? Mm. Arabernas eller de vitas?
Mm.
Vart är våra egna trosuppfattningar från innan? Hur ser våra skolor ut? De är byggda i stöpta direkt efter kolonisatörernas skolor. Vad är vår kultur? Om man kollar på amerikansk kultur, som vi pratade om innan, så har deras kultur blivit påverkad av den socioekonomiska situation de har varit i 500 år. Kollar man på afrikanska kulturen så har den fått white savior complex, kolla mot västvärlden, allting är bättre där. Varenda gång jag har varit i Ghana, Gambia, eller jag har varit alla afrikanska länder jag har varit som är svarta, alltså varenda gång så kommer jag träffa någon som säger I love white people, I love the west, I love USA, I hate Africa, I hate this, I wish I only want white women, I wish I was a white man, såna här saker. Och det man ser det genomsyra, i alla fall jag ser det genomsyra så mycket av den afrikanska kulturen, där man har anammat, på samma sätt som amerikanerna har anammat the bad guy mentaliteten, så har de anammat en underlägsen typ av attityd. Inte alla då, men alltså om man kollar på de som inte har det så bra ställt, sen så finns det ju de som har det bra ställt, men de har istället lite mer såhär, vi är bättre än er för att vi har är som dem.
Just det.
Så här, mina barn går i skolan i England och såna här saker. Så det som jag försöker säga är att jag tror att den här generationen och de framtida generationerna, det är vi som kommer bygga oss och designa vad det nu är som kommer vara black excellence. För black excellence har varit förtryckt i 500-600 år, så det går inte att kolla bak. Mm. Det som fanns innan, det är så här, okej, vi ska gå till Mansa Musa som var världens rikaste man för hur många hundra år sedan. Men det finns, alltså, de brände biblioteket där, Alexandria, det är så här att det finns inte dokumenterat. Vad är det vi ska hämta ifrån? Vi kan inte hämta ifrån någonting gammalt egentligen. Eller det finns kanske, jag är inte heller en expert på, du vet, för det var ju word of mouth som kulturen färdades innan. Och min farmor kan bara tree och jag kan inte tree och hon kan inte engelska. Så vi har inte kunnat kommunicera om sådana saker. Så jag är ingen expert, men det jag ser det som en stor utmaning att föra det vidare ännu mer liksom muntligen.
Mm.
Så det känns som att det här måste vara något helt nytt som vi ska... Vi kan inte kolla mot dem före oss. Vi måste vara visionärer. Liksom.
Preach. Du nämnde ju förut att du lyssnar på Malcolm X, vilket alla här nu tror jag kan skriva under på att det är en av dem som har inspirerat mig, alla folk, även fått upp mina ögon kring de här frågorna. Mm. Och han sa någonting som är så sant. Så sant, så sant. Han var som före sin tid, så helt fantastiskt. Och han säger... Det absolut vassaste verktyget de implementerade för att behålla oss svarta nere, det var ju divide and conquer.
Exakt.
Och det rasismen gör med det verktyget tror jag påverkar vissa än idag. Utifrån att, alltså för mig blir det väldigt tydligt genom hennes beteende. Då har de lyckats.
Mm.
Divide and conquer.
100%. Det finns en bok som heter How Europe Underdeveloped Africa, som är väldigt intressant angående divide and conquer. För att jag menar, vi alla har ju sett landsgränserna. Även det här är en till anledning till varför det är så här. Till exempel, Ghana. Vad är Ghana? En koloni. Vad var Ghana? Ashanti. Ashanti, på det sättet som det var, det är inte kvar. Vad var Sydafrika? Zulu. Zulu är ett folk, men Zulu-riket finns inte kvar.
Nej.
Ingenting av det som var finns kvar. Det enda som finns är de linjerna de har ritat upp.
Exakt.
Och hur ritade de upp de linjerna? Genom att kolla, okej, vart har vi två krigande folkstammar eller mer?
Mm.
Och sätta dem i samma land. Så att då kan vi ta ut resurserna för alltid.
Medan de håller på
och krigar. Och när det kommer till förra året och BLM och sånt, min initiella reaktion var bara så här: this is all just bullshit. For real, for real. Alltså,
berätta,
ingenting kommer
mer
förändras.
Berätta mer.
Så här. Europa och resten av västvärlden äger Afrika. Tillsammans med Kina.
Än idag.
Mm. Alltså, lika mycket idag som de gjorde när de koloniserade. Det enda skillnaden är att de inte officiellt koloniserar länderna. Men de äger ju fortfarande varenda business i varenda land.
Mm.
Så,
inte bara det, förlåt. De äger hamnar, flygplatser. Och när länder resurser inte kan betala tillbaka skulden.
Exakt.
Som främst då Kina har stått för. Då stänger Kina ner. Hamnar, flygplatser. Och landets ledare kan inte göra jack.
Inte bara det. Nu vet inte jag om det här fortfarande stämmer. Men jag kommer ihåg att jag kollade upp det här. Det var kanske 10 år sedan nu. Men att typ 10-15% av Frankrikes BNP kommer från kolonialskatt.
Än idag.
Alltså för att länderna betalar för att få vara fria.
Mm.
Alltså förstår ni då? Alltså
det du, du får inte ens trycka pengar i vissa länder genom att du får ett godkännande av franska...
Förstår du vad jag menar?
Franska...
Mm.
Kolonialismen är inte över. Det är som bullshit. Och hur ska vi så här, rasismen kom inte från att de, enligt mig, kom inte från att de kollade och bara, de här är äckliga, vi hatar dem. Den kom ifrån att de kollade på allt som fanns i Afrika och sa,
exakt,
we want that shit. Och började utnyttja dem för att kunna få that shit. Och sen när de ska kunna ursäkta det där för sig själva när de går och lägger sig på kvällen, då började rasismen byggas upp. De är djur, de är apor, de är undercivilicerade, de är allt det här.
Mm.
Rasismen är en biprodukt av kolonialismen och utnyttjandet. Och så länge utnyttjandet fortsätter så kommer de fortfarande behöva ha de här ursäkterna i sitt huvud. Det här är varför de är underutvecklade. Jag menar, om man går in på Twitter, man ser ju seriöst svenska män sitta och säga, ni ska vara tacksamma för kolonialismen för att vi är civiliserade. Alltså det är så här, det är den här
we're
världen vi lever
there
i. Så att vi sitter
här. Vi
var
redan civiliserade.
Exakt. Men när de tvättade sig bara på lördagar här så
nej, men det är sant. Nej, men det är sant. När vikingarna höll på att roffa åt sig och hitta andra och sno massa skit, så fanns det civilization
universitet
i Afrika.
Mm. Det är liksom, det
men det finns en anledning till att Egypten var Egypten, alltså så här, it happened under ekvatorn så att säga, eller
och
närmare
om man kollar
ekvatorn,
så här, från faraos tider, vart Egypten gjorde handel, då beskriver de ju massa olika delar i Afrika,
exakt,
som
exakt
de brukar åka till för att göra handel, och där de också har döpt vissa länder, till exempel de åkte till landet av Punt för där kunde de handla kryddor och massa olika saker, så det fanns redan alltså.
Men det är samma sak med Indien, och Indien är också en koloni under
en av de absolut starkaste. Eller lite starkast, men det är sådana små saker som vissa uttalar sig och sen sätter sig hos en och blir såhär, shit, där trädde på min palett ner.
Mm.
Och det var, jag tror att det var på CNN, nu kommer jag inte ihåg vem politiken var, men han kom, tror jag, från Sydafrika någonstans. Så fick jag fråga just det här med white saviorism och så vidare. Typ, vad skulle du göra för att få kontinenten på fötterna igen? Alltså jag skulle vilja sparka ut varenda NGO som finns.
Exakt.
Det kommer bli smärtsamt som fan sa han.
Mm.
Men det kommer ge oss en möjlighet att bygga upp på ett helt andra strukturer.
Exakt.
100%. Alltså i många afrikanska länder så kan inte bönder sälja det de odlar. På grund av att NGOs och andra länder skickar ner till exempel havre, frön, whatever, ris och så vidare. Vilket gör att allt bönderna odlar slängs ju för att marknader säljer det andra länder och NGOs. Alltså tillför landet.
Ja. Min första sa alltid när jag var liten, han sa bara så här, alltså kasta Röda Korset, kasta alla de här grejerna. Sen så jag vet att de gör väldigt mycket bra jobb.
Ja,
de räddar många liv. Men det han menade på i makroperspektivet är det här är plåster på ett köttsår.
Mm.
Och det enda det gör är att stilla deras samvete medan de suger ut kontinenten.
Exakt.
Och när jag sa att det var bullshit förra året med BLM och allting, det jag menade var att ingenting kommer förändras förrän det ändras.
Nej.
Alltså, ekonomiska neokolonialismen. Alltså, förrän Afrika ser annorlunda ut så kommer ingen se annorlunda på afrikaner.
Mm.
Alltså, anledningen till att vi refereras till som djur, som apor, som underutvecklade och allt det här, och varför de använder samma retorik i USA, det handlar om för att vi, alltså om man kollar på alla de flesta andra folkgrupper som det finns fördomar om, då har de också den här positiva för att de håller på att bygga sin sak på hemmaplan.
Yes.
Japan, Kina, alla de här. Exakt. Du vet, och det är det här jag menar med att vi måste bygga vår egen nya kultur. Mm. Därför att vi har, när de kommer med det, vad har vi som svar? Det är så här, shit is pretty busy right now. Alltså.
Min tolkning är att det är yngre generationer, det är det som kommer få till några förändringar. Framförallt på kontinenten, tänker jag.
Exakt. 100%.
Och ingen kommer ge oss den.
Nej, och jag tänker också så här...
Revolution!
Så det blir lite i väntan på att den här äldre generationen dör. För att de kommer aldrig släppa ifrån sig makten. Som vi sa, makten är en drog. Tittar vi på till exempel det valet som skedde i Uganda.
Ja.
Vi har en president som är... Jag vet inte, han kan är närmare
78.
90.
Mm.
Men får jag bara peta in en tanke där? Har inte ni tänkt på att okay, de flesta afrikanska länderna, befolkningen är mycket mer än Sveriges befolkning. Alltså vi pratar miljontals i befolkningen som lever i poverty. Men ledarna lever med extremt mycket pengar.
Mm.
Men har inte ni tänkt på att varje gång det kommer en opposition som vill utmana ledaren, som vill att folket ska kunna få ta del av rikets rikedomar, pengar och så vidare, så har ledaren oftast en armé och skitmycket vapen för att kunna strida mot alltså, oppositionen. Och det här är saker och ting som white countries ger de här ledarna, för de vill fortfarande ha kvar ledare som stoppar pengar i fickan och i bankkonton i andra länder, som ser till att befolkningen är fattiga och inte kan utveckla landet.
Exakt.
För så länge det pågår så kan de ta saker från vår mark.
Patrice Lumumba. Exakt det som hände med honom. Det här är en light version av det. Yes. Och det här är grejen. Alltså, bilden som vi lever i av vad som pågår är så straight up fucking bullshit. Alltså, han var ju Kongos, skulle bli Kongos liksom första riktiga president.
Mm.
Det är svart på vitt fakta att CIA mördade honom.
Mm.
Varför?
Mm.
För att Kongo har mest naturresurser i hela världen.
Mm.
Ska vi på allvar låtsas som att vi vet att den är faktum, den har kommit ut. Ska vi låtsas som att det inte händer någon annanstans? Ska vi låtsas som att alla de här diktatorerna som är...
Libyen?
Jo. Gold currency. Vad var de på väg att börja bygga i Libyen? De skulle starta en egen valuta över hela. Nu, Gaddafi var en tappad människa. Men ingen brydde sig för att han var en tappad människa och torterade sitt folk. Ingen brydde sig förrän han sa att han skulle börja göra en gold currency. Helt plötsligt så var han världens största diktator och USA och alla behövde gå in. Alltså, den dagen resten av världen allvarligt talat, de med samvete, allvarligt talat är ärliga om vad som händer. Och om de har ett samvete, då skulle det kanske ändras. Men det där är bara rosa drömmar.
Tror du att det sker en förbättring? Eller är du hoppfull? Eller känner du att vi är långt ifrån?
Det jag såg häromdagen från Ghanas president gjorde mig hoppfull. Det var någon schweizisk politiker. Som en kvinna som sa typ, you have the natural resources, we need the natural resources, that's why we're here. Och han sa bara, well, det som vi har pratat om nu basically, började han spotta om, vi måste äga våra egna naturresurser, vi måste bli exportörer och refine våra egna råvaror tills att det blir riktiga produkter. Det enda sättet som vi kommer ur det här greppet. Och du vet, det är det enda svaret för Afrika. Att vi ska slänga ut de där företagen. Och jag skiter i, alltså till exempel, igen, en galning, men ingen brydde sig, är ju Zimbabwe, Mugabe. Straight talk. Ska vi säga så här, ni snodde hela kontinenten. Ge tillbaks den, punkt. Ge tillbaks den bara, punkt. Annars, det var det han sa. Och han blev Hitler i västmedia. Nu, jag säger inte att sättet han gjorde det, att man ska mörda människor hit och dit. Men hur togs skiten? Och ni tänker inte ge tillbaka skiten gratis, eller hur?
Nej.
Så kanske man måste ta tillbaka den på samma sätt. Jag säger inte att det är det jag propagerar för. Men om vi allvarligt talat ska hålla på och prata om fucking bistånd och ekonomisk tillväxt, get the fuck out!
Jag vill bara lägga
på
det här.
Och så kan de inte komma och så här, flytta härifrån. Nej, det var ni som visade oss vägen hit.
Alltså, nej.
Nej.
Lyssna, om de inte var i Afrika, I would be there. Alltså, min pappa hade aldrig kommit hit om det inte var för de här sakerna.
Nej.
Om ni tycker att det är så jävla jobbigt med alla invandrare, get the fuck out of there, så kan vi get the fuck back. Easy. Alla världens problem beror på de här sakerna. Så här, varenda land i hela världen, i hela västvärlden, sen typ andra världskriget, har trott att vi har levt i någon slags världsfred. Det enda som har hänt är, det har varit ekonomisk krig mellan USA, Ryssland, Kina. Mm. Och alla andra oroligheter som händer överallt handlar om det. Mm. Varenda gång du kollar i tidningen och du kommer se Libyen hit, Syrien dit, där dit, där dit. Nej, Kina, USA, Ryssland. Kina, USA, Ryssland som gör alltihopa. Om du, som du sa innan, när varje gång de rebellerna kommer och vill få bort en diktator, vilka är det som backar diktatorn? Kina, Ryssland eller, och Ryssland tar ena sidan, USA tar andra sidan. Mm. Kina tar ena sidan, USA tar andra sidan. Och sen så blir det Kongos kaos liksom. Och det enda svaret är att de måste get out. Och jag vet inte hur man gör det. Det är ekonomisk makt eller militär makt.
Hörrni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt, give us them 5 stars.
5 stars.
Let everyone know att Checkpoint is here to stay.
Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
Följ oss på Instagram, checkpoint_podcast.
Do it now.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Ses, hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.